Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Podplay.
Det har blivit tisdag återigen och hybrisen är tillbaka. Världens bästa podd är tillbaka. Nicole är här.
Okej, det är Nicole och Zlatan som pratar om sig själva i tredje person. Perfekt.
Ja, men alltså nu kör vi. Nicole är här.
Och jag som är lite mer jordnära, jag Tully är här.
Och så har vi också en gäst.
Frida är här.
Som är ännu mer jordnära.
jag är diplomaten i rummet.
Så bra. Vi har alltså Frida här med oss idag och du och jag, Frida, vi har ju känt varandra sen jag var 17.
Mm-hmm. Mamma, det var ju förr igår, men absolut.
Vet du, det är snart 10 år sedan. Ja. Hur sjukt.
Ja, du är 20 plus.
Jag är 20 plus.
Finally.
Men Frida, jag tänker så här. Du är ju journalist.
Mm.
Många kanske känner igen dig för att du har jobbat på Aftonbladet tidigare. Exakt. Men nu är ju du här för att vi ska prata om din nya dokumentärserie släpptes igår på SVT.
Mm. Japp, exakt.
Jag tänker berätta.
Men vänta, ska inte ni, Frida, berätta lite om sig själv? Jag tycker att första gången jag träffade Frida så var jag så här: okej, vad är det här för person? Sen när Frida börjar prata och berätta om sig själv så förstår man storheten i Frida. Och det vill jag att ni alla som lyssnar
men
ska.
Gud.
Kolla, nu ger jag henne hybris också.
Ja, men hon kan väl fan ha för hybris. Frida Söderlund kan fan ha hybris.
Tack! Gud vad skönt. Jag behöver det här nu inför det här. För att jag har ju varit ett nervvrak de senaste dagarna på grund av den här dokumentären.
Senaste året.
Jag har jobbat med den här dokumentärserien då i 18 månader. Men från början så, precis som Nicole du sa, jag är ju journalist i grunden. Mm. Jobbade på Aftonbladet i typ 8,5 år innan jag såg upp med hösten 2020. Och har ju gjort allt från att programmet Rockbjörnen 100 gånger till att göra samhällsjournalistik för unga och bevakat abortlagarna i USA och såna grejer. Jag har alltid liksom grävt det jag har stått, som man brukar säga. Jag ser någonting runt mig och tänker, men gud, det här är ju weird, eller det här får mig att gå igång och så. Och så har jag berättat historien om det.
Mm. Typ. Så det känns som att det är ganska så här brett mellan där du började och där du är nu.
Ja, men det skulle man väl kunna säga. Jag började ju som nöjesjournalist 2012. Alltså när jag var 20 år gammal då så klampade jag in på Aftonbladet. Och så var jag nöjesjournalist i ganska många år. Eller ja, i 3-4 år kanske innan jag började också göra andra grejer.
Mm.
Men ja, det är ju bakgrunden. Och Nicole träffade jag ju på Oscar Sias bakgård.
Mm, när han tog studenten.
Ja, när han tog studenten.
Nej, men gud.
Och vi drog till
Köpenhamn och festade.
Och Nicoles pappa hade spärrat hennes telefon. Så att hennes telefon kunde inte funka i ett annat land, för hon använde upp så mycket pengar. Så vi ägnade tågresan mellan Malmö och Köpenhamn till att låtsas vara hennes pappa för att låsa upp det här abonnemanget. För att hon skulle kunna liksom vara på internet.
Det lyckades vi ju med. Ja. Och det är det som är bra med att ha en pappa som har ett tjejnamn i Sverige.
Ja.
Min pappa heter ju alltså Andrea, för er som inte vet. Och det är ju ett killnamn i Italien och ett tjejnamn i Sverige. Men mycket bra när man behöver låsa upp sitt mobilabonnemang själv när man är 17 år gammal.
Ja. Men det här minns jag, för att på Nicoles möhippa då så skulle man ju ta med varsin grej som symboliserade hur man lärde känna eller så här, någon starkt minne från Nicole och ens relation. Exakt. Och då hade ju du med en leksakstelefon som även är Els telefon numera.
Va?
Den gick i arv från Nicole 20 bra. Plus till L5 plus. Eller 2 plus.
2 plus.
Nicole fattade ju inte den.
Nej, jag gjorde inte det. Den listade jag inte ut.
Nej, fan vad du höll på.
Ja.
Ja, men det var inte lätt. Det var mycket för henne den morgonen.
Ja, det var det. Det var det verkligen.
Men jag har en fråga också gällande er vänskap då. För jag och Frida har inte jätte... Liksom, vi går inte way back.
Nej.
För då är vi i en sms-konversation och Frida bad Nicole köpa en yoghurt eller något skit för att stilla hungern.
Mm-hmm.
Och då ber du om summan, Frida.
Ja. Vad sjukt det var att hon inte bad mig swisha, var det inte det?
Är det sjukt? För då det är det jag undrar om er relation här nu. Swishar ni varann för under 200 kronor?
Eller gör vi det? Det kanske vi inte gör. Men det här kände jag var lite så här... Det var ju någonting som du inte behövde betala för. Och då brukar vi ändå vara så här, ja men vad kostade det här? Ja.
Mm. Nej men jag tänkte så här, nej men nu är du vår poddgäst.
Oh.
Aha, Nicole, du hade bett om Swish annars. Alltså om yoghurten kostar 48 kronor, hade du bett Swish?
Vi brukar
väl. Jag hade nog inte bett om det, men om Frida hade frågat.
Vilket jag gjorde.
Ja.
Oj, okay,
ja, för det var fullt naturligt. Ja, det var inte som att jag tänkte
hade
att Nicole...
Alltså, hade inte Frida sagt något så hade jag inte skrivit. Ursäkta mig.
Nej, men ändå. Alltså, om någon hade bett mig... Vi har ju pratat om det här förut i podden. För Nicole ville ju swisha mig någon gång när jag hade köpt yoghurt till henne.
Mm.
Jag var ju rosenrasande.
Ja, men vi gör ju det.
Ja.
Ja, så det var fullt naturligt.
Ja, men det kanske är mig det är fel på. För jag hade aldrig ens erbjudit mig en swisha.
Nu har du släppt en dokumentärserie för SVT.
Exakt.
Den släpptes igår.
Ja.
Hur många delar?
Alltså exakt vad berätta för lyssnarna vad den heter, hur många avsnitt som kommer,
vad den handlar om,
varför du har gjort den, exakt vad, alltså allt du kan tänka dig.
Det är så sjukt att faktiskt få prata om det här nu, för det har varit så otroligt hemligt så länge. Jag har ju jobbat med den här sedan februari 2021 egentligen, när jag pitchade in den. Det är ju snart 2 år sedan.
Det är så länge sedan.
Och det är då en dokumentärserie i 3 delar som heter Priset vi betalar.
Mm.
Och som sänds igår då, och sen på måndag och sen måndagen igen. Och som handlar om... influencers, idealen och de sponsrade operationerna.
Mm.
Så att i grunden så var det att jag satt på Instagram och scrollade och såg de här samarbetena med de turkiska klinikerna. Och,
alltså att influencers då gör samarbeten med skönhetskliniker för deras skönhetsoperationer.
Precis. Mm. Och började då fundera över vad det var jag såg egentligen.
Mm.
Och att den här ytan, den här perfekta ytan såg så otroligt perfekt ut. Och allt såg så himla bra ut. Och då började jag också fundera mer över det här med utseendeskapital just i sociala medier. Och sen bestämde jag mig bara för att, nej men gud, det är någonting med det här som känns lite, lite skumt.
Mm.
Och om något känns lite, lite skumt, då brukar det finnas en annan sanning också.
Ja.
Och det var den jag bestämde mig för att försöka ta reda på.
Mm.
Och samtidigt berätta historien om hur det är att växa upp på de här plattformarna, vad de har för påverkan och varför utseendet på något vis är så centralt i allting.
Mm.
Så det har lite 2 spår. Å ena sidan, vad kostar det att vara i den här världen? Och å andra sidan, vad är vi faktiskt betalar med när vi vill ha den här perfekta kroppen?
Mm. Men då när du fick den här idén, alltså att du ville gräva djupare i det här ämnet, vad gjorde du då? För jag tänker, för de som lyssnar som inte är i den här branschen, vad gjorde du då? Då gick du till
SVT,
SVT och sa, det här vill jag göra.
Ja, exakt så var det faktiskt. Och det gör man tydligen inte så ofta. Men jag letade då upp högsta chefen på SVT Dokumentär och sa till honom, hej, jag har en idé. Jag borde verkligen få pitcha den för dig.
Mm.
Det var typ.
Men hur kom du in på SVT? Enkelt. För vi som är i branschen då, som har försökt, eller som någon gång har haft med SVT att göra, vet att det i princip är omöjligt.
Ja, det här är ju verkligen.
Men Frida är ju otroligt envis. Alltså, tycker man jag är envis, då har man ju inte träffat Frida. För att jag är ju mild jämfört med Frida.
Ja, jag kanske. Jag är liksom, jag är ganska... övertygande också, tror jag. och bestämd när det kommer till att så, om jag vet att jag har en bra idé, om jag vet att jag kan utföra den, då får jag med folk på tåget också. Och lite så var det ju den här gången, att jag hörde av mig och han var lite så här direkt, imorgon klockan 13. Det var ingen snack om saken. Jag var så här, har jag ens en pitch? Jag trodde liksom att det skulle ta månader. Så att han, vi hade mötet dagen efter, de tog det på rak arm i det mötet. Och då fick jag också veta att det tydligen inte är den vägen man ska ta till den högsta chefen, utan man tar en annan väg som är liksom till en utvecklingsperson och så vidare. Men jag fattar ju inte hierarkier. Jag skiter ju dem ganska ofta. Och då var tanken att det här skulle bli en serie då i 6 delar för dokumentärsidan. Och sen fick Dokument inifrån höra om det här. Mm. Som är den redaktion som har valt att göra det. Som är deras granskande, grävande flaggskepp egentligen. Mm. Som har mest tid att jobba på saker. Säkert också mest pengar. Hela det köret. Och de sa, vi vill ha det här. Och då hamnade jag där. Och så att det var, ja, det var nog idén tror jag som tog mig dit på något sätt. Har du en bra idé så kör.
Men vad blev då, för om du, då tog du hjälp av ett team eller om man ska säga, de här Dokument inifrån.
Ja, exakt. Dokument inifrån är ju, vad ska man säga, det är ju en redaktion med personal såklart. De har sina egna reportrar och sånt och de släpper 2 eller 3 dokumentärserier per år. Så de släpper inte alls speciellt mycket och det är oftast minst 18 månaders jobbtid för att det ska bli så bra det kan bli. Och då fick jag all personal. Så jag fick ett team, skulle man kunna säga. Här har du researchers, här har du fotografer.
Du fick liksom ett team tilldelat. Ja. Okej, ska vi göra den här serien? Här är dina personer.
Men vad blev din roll då i hela det här teamet?
Jag är då upphovsman, producent, regissör, reporter. Också till viss del framför kameran. Eller väldigt mycket framför kameran. Så att jag har ju någon sån här mix av exakt alla roller. Och det har varit extremt kul och jättelärorikt. Och sen har det ju också fallit in personer som hjälpt till att göra manus. Som har hjälpt till att liksom bygga dramaturgin. För att man kan tänka att det är skitlätt att göra en dokumentärserie. Det är det svåraste jag har gjort i hela mitt liv. För det är så många komponenter och då så mycket material. Och det ska berätta rätt historia, det ska vara spännande att titta på, det ska vara sanningsenligt. Det är så mycket saker som man måste tänka på.
Men det
var
det jag skulle säga, att så här, det känns som att det är jättekänsligt, eller vi verkligen går på äggskal, för att man måste ju verkligen, det har ju vi fått erfarenhet av, att man inte kan slänga sig med man kan inte slänga sig med uttryck som kan tolkas som faktabaserat, utan det måste verkligen finnas men otrolig fakta, alltså när man säger vissa siffror och sånt.
Ja gud ja, vi har ju till och med nu slutskedet. Vi har ju vi släppte ju liksom episod 1 igår och episod 2 kommer på måndag och även fast det är så pass när jag sitter här nu så klipper vi fortfarande episod 3.
Jag vet, det är så sjukt.
Vi
det är sjukt att den inte är färdig.
Nej, vi klipper
det. Men det är bra, då blir den väl aktuell.
Ja men exakt, men också att inför varje episod att den går ut, då sitter alltså legit en person som tittar varenda mening som sägs, varenda mening jag säger, någon annan säger, vi säger, och säger till mig, vad är teckningen för det här?
Mm.
Alltså på den nivån är det på SVT. Och om inte teckningen är fullt, då måste vi ändra meningen lite så att det får en annan innebörd. Eller säga någonting helt annat.
Så det är SVT vi behöver i podden.
Ni behöver, ja exakt. Eller mig, jag kan ju den här processen nu så att jag kan hoppa in. Men det är på en helt annan nivå än vad jag någonsin gjort innan. Alltså på Aftonbladet är det och var det självklart jättenoggrant också. Med att det gick igenom massa kollar och sånt innan man släppt ut saker. Men det här är liksom på nivån över.
Mm. Men vänta. Men Aftonbladet, det där är inte min uppfattning av Aftonbladet. Det känns som att de bara, en gång var det verkligen en kille som attackerade mig på ett sätt. Och högg varenda ord jag sa och sen på 20 minuter var det en artikel.
Ja, man skriver fort där. Det gör man.
Ja.
Vad var det han intervjuade dig om?
Ja, men Isabel Adrian då, obviously. Och han, och det var ju det som också hände med det här drevet vi hade förut, att desto mer man sa, desto värre blev det.
Ja, det är mitt absoluta tips om jag ska komma från mediehållet. Det är att säg bara det ni absolut vill ha sagt. Och
ingenting. Säg ingenting.
Ja, om ni inte känner att det kan bli bättre av att faktiskt säga någonting mer, så gör inte det. Men annars så, om man känner att, åh gud, det här kom ju ut fel eller det här har blivit missuppfattat, då måste man ju säga någonting. Mm. För att annars upprätthålls ju en sanning som inte är 100% sann åt något
håll. Fast det var det som jag tyckte hände då, att jag skulle försöka förklara mig och så här, mamma lite mer. Och då blev det ju bara värre.
Men det sa jag till dig också att du inte
alla skulle... sa det, men jag bara, nej men de har missuppfattat allt.
Men var inte du inne i lite kommentarsfält och sånt också?
Ja, jag skulle förklara mig.
Och svara där. Jag vet, men det går inte att förklara sig själv i text på det sättet. För då finns det ingen... Då kan man lösryckt ta, eller vad säger man?
Ja, men och lite att... Om någon redan har bestämt sig för vad de tycker... Då spelar ingen roll vad du säger.
Nej, eller... Det är klart att det spelar roll. Men jag tror att vägen till att ni ska ändra åsikter...
Mm.
Den är ju ganska körd, men att man möts någonstans i någon form av och säger okej, okay, agree to disagree, det är en helt annan grej.
Men det har vi snackat så mycket om, att jag tycker problemet är alltså inte bara med det som händer oss, utan generellt att folk, man får inte tycka annorlunda, för att då är folk så här, du har fel, och jag är så här, nej men du kan tycka att jag har fel, men vi måste ju fortfarande kunna mötas att vi har olika åsikter. Men det gillar inte folk.
Men jag tror att vi generellt i dagens samhälle lever i ett narrativ av att så här, det finns ett rätt och det finns ett fel.
Mm.
Och allting däremellan hör inte till på något sätt. Och att vi är ganska snabba i Sverige på att ta sidor hela tiden. Man tar, och jag minns det ganska väl från min tid som kolumnist på Aftonbladet. Att det var ganska ofta jag kritiserade... grejer runt mig eller delar av influencervärlden som jag har en viss, till viss del en väldigt stor fot in i. Och de här äggskalen får man liksom försöka behandla på ett ganska bra sätt. Och jag hade en grej av att så här, när jag ville kritisera saker, jag minns att jag skrev en kolumn, jag skrev ganska många kolumner om influencers generellt och saker de har gjort, att jag aldrig någonsin peka på vem det är jag pratar om, utan jag hela tiden håller mig till handlingen eller effekten av handlingen. Då blir det också mycket svårare för människor att säga, ja men du är dum eller du gör bara fel eller du är elak eller vad det kan vara.
Mm.
Det är ett ganska smart sätt att hålla fokuset rätt riktat.
Mm.
För det som skapar drev eller det som skapar liksom ganska galna svängar i diskussioner är ju när människor ska backa personer, när det blir personligt, det blir känsligt, det blir så här, den, alltså då, det är ett krig som aldrig går att vinna för någon. Nej. Alltså det är ju verkligen så.
Nej, men för då är ju känslor investerade.
Ja, till 100%. Och det är skitsvårt. Alltså idag i Sverige att ens lyfta någonting är förenligt med att så här, nu kommer det smälla någonstans. Mm. Det gör det, liksom. Det kan jag känna jättemycket med den här dokumentären också, för att jag minns det att så här, det har varit en otrolig balansgång mellan att så här, förstå människor som har utsatt sina kroppar för vissa grejer på grund av olika saker och samtidigt lyfta flaggan och säga hej. Alltså, någonting med att vara sänkt tröskeln på det här sättet, att vi åker till andra länder och opereras av oss, att vi ger ut rabattkoder, att vi gör innehåll på våra kroppsförändringar. Någonting med det här känns inte bra och vi måste kunna prata om det.
Mm.
Samtidigt som jag är en person som inte har gjort några skönhetsingrepp. Nej. Och då är jag så här, vem, alltså, jag vill inte heller att folk ska säga liksom, men vem är du att komma här med en pekpinne? Mm. Det har varit jätteviktigt för mig att det inte vad syftet är, utan att syftet är att försöka förstå den här samhällsutvecklingen
och varför
och den här makten och hur industrier attackerar unga människor och den här extrema och konstiga symbiosen som blir av att du är en ung person med ett komplex som du vill hellre liksom... Alltså mest av allt vill du bara bli av med det här komplexet. Så du väljer att göra någonting åt det. Och din roll som influencer ger dig möjligheten att bli av med det här otroligt mänskliga komplexet. Genom att ge liksom, ja, rabattkoder eller liksom göra den här marknadsföringen. Och det mötet är det som är så extremt komplext. Och vi har kämpat jättemycket med att försöka få fram hela den bilden och att inte säga vad folk ska tycka.
Nej.
I den här serien, men också vara ganska orädda i att säga sanningen på något sätt. Eller visa det för vad det är.
Vem tycker du bär ansvaret?
Ja, vem fan bär ansvaret? Det är ganska intressant för att tredje avsnittet kommer handla ganska mycket om det på ett eller annat sätt. För att man kan säga att det är en samhällsstruktur där kvinnan alltid vinner på att vara attraktiv. Där utseendet är ett kapital och ett värde som kommer att ge dig saker. Där du så lätt både förminskas och reduceras och kan utnyttja ditt utseende på olika sätt. Och de här industrierna som har växt.
Men det är ju som
också
jag säger i avsnittet som jag är med i.
Ja, du gäster
ju. Så säger jag ju att ja, men, om man är en så här everyday influencer, alltså inte... Att man inte har en inriktning.
Vad betyder det?
Jag menar att du inte är en humorinfluencer. Eller att du inte...
Lifestyle.
Ja, men alltså du delar mer av ditt everyday life liksom. Mm. Då är ju ditt utseende i princip allt.
Ja, för att hela sociala medier är ju en yta. Mm. Och den ytan som först ska bestämma. Om någon ska gilla dig eller följa dig eller sådär. Mm. Och vi lever också i ett samhälle som är helt nytt. Där vi är van att bli... Eller vi inlärda nu att bli gillade, kommenterade, uppskattade, följda, engagerade. Eller liksom vad det nu kan vara. Och det är en jättekonstig situation egentligen att vara i som bara en ung person. Och du eftersträvar de här likesen. Du vill ju ha de här grejerna. Och du ser människor som verkar må jättebra eller ha jättefantastiska liv. Och jättesnygga och allt det kan vara. Och så här. Vi lever i en värld där det liksom... Där det uppskattas att du är, vad det kallas, den bästa versionen av dig själv.
Ja, den premieras ju.
Ja, och då vill du ju leva upp till den. Jo, det är inte jättekonstigt.
Men framförallt kan jag känna typ att så här, är det inte så att det där är gamla värderingar eller gamla sätt att se på influencerbranschen? För jag upplever, men det kanske är för att jag är ganska ny in i detta. Och jag tycker att mer och mer att det lyfts... Men folk visar upp när att de är ledsna där. En perfekt yta absolut, men typ en bild på sig själv när man gråter och bara det har absolut inte varit lätt idag. Alltså så här, lite att det mer och mer är en grej att folk visar upp problemet eller baksidan.
Det har ju blivit absolut mer mänskligt, men det handlar ju fortfarande om yta.
Ja, jag tror också att så här, det har ju blivit betydligt mänskligare och vi kan ju se liksom den här kroppspositiva liksom aktivismen som finns och allt det här. Men när det kommer till just skönhetsingrepp egentligen, operationer och sånt, så har ju det sociala medier har ju gett bränsle till den elden på väldigt många sätt och hela det sociala medier går ut på är ju att influera och påverka också kring det man inte menar att man vill ge ut eller det man menar att man vill att folk ska påverkas av. Och det är ju den här världen där vi publicerar oss själva och är liksom är vana att göra det och också få möjligheten att ja, men visa upp en procent av våra liv. Då liksom, det har ju såklart gjort någonting med oss själva. Vi liksom, jag tar upp det också i det här första avsnittet att jag känner ju liksom att jag ibland ville leva upp till en bättre Instagram-version av mig själv. Alltså jag skapade en version av mig själv ibland på Instagram som var idealsmässigt snyggare än vad jag själv ansåg mig själv vara. Mm. Det visade upp alla mina framgångar och de sakerna. Och jag ville till slut vara den personen som jag själv publicerade. Men henne var jag ju inte hela tiden.
Nej.
Och att det finns ett skönhetsideal, om vi bara ska kolla på det idag, som är direkt skapat av sociala medier eller människor som är stora i de här världarna eller på de här plattformarna. Så att så här, allting det här går ju ihop som en liten så här symbios hela tiden. Och det är därför det är svårt att säga också, vem bär ansvaret? Är det vi som publicerar alla de här bilderna? Är det samhället? Är det plattformarna i sig? Är det alla följare som väljer att lajka och engagera sig i de här bilderna? Eller är det alla som hatar? Alltså, det är fortfarande väldigt mycket av hatet du får på plattformarna. Det handlar ju om ditt utseende.
Ja. Alltså det är det som jag, det är det jag undrar också så här, måste, för Nicole, vi har ju pratat jättemycket om det här i flera olika avsnitt att vi, alltså man alla, alltså det är oundvikligt att inte påverkas. Alltså det,
ja, men så är det.
Om du konsumerar sociala medier så är det oundvikligt. Men jag tänker bara så här, det är klart att man påverkas, men måste skulden ligga hos någon? Måste man alltid hitta en och blama allting på. Alltså, förstår ni vad jag menar? Måste det ligga hos konsumenten? Måste det ligga hos den som skapar content? Måste det ligga hos företagen? Måste det ligga hos plattformen? Är det inte bara att samhället utvecklas mot ett mer, alltså, tillgängligt sätt? För jag menar, idealen var ju annorlunda förut, bara det att det fanns i tidningar du kunde konsumera det, så du behövde aktivt gå och köpa. Nu är det så lättillgängligt för alla att det påverkas mer hos andra liksom. Men jag menar bara, det är väl bara samhället i sig som utvecklas.
Och hade det funnits en person, gud vad enkelt hade
exakt
varit.
Men jag menar att det är klart att det inte finns en person som bär hela ansvaret. Men för att, tänker jag, jag kanske är helt ute och cyklar, men jag tänker att för att förändra och för att bryta det här så måste man ju ändå hitta någon som bär ett större ansvar.
Ja, eller jag tror att framförallt med den här serien så kommer ni som väljer att titta på den inse i episod 2 att det finns en sanning som aldrig har kommit fram.
Mm.
Att det finns någonting som har varit hemligt hela vägen fram tills nu, som har skapat det här till en viss del.
Mm.
Och det är sådana saker, om vi tillåter vissa sanningar att upprätthållas, då kommer ju saker bara fortgå precis på samma sätt som de har varit. Liksom. Om vi tillåter samma diskussioner att alltid vara, eller samma samtal och så, då kommer allting liksom.
Men det är därför jag menar på att man måste hitta någon lite mer som bär ett ansvar. För att annars kommer ju cykeln aldrig brytas.
Ja, man måste framförallt liksom ändra diskussionen. Man måste ändra samtalet och våga liksom ta andra narrativ helt enkelt.
Ja, men jag tänker också att det handlar om typ att så här, om man kollar på typ tobaksindustrin eller alkohol. Att så här, i Sverige i alla fall just kring typ cigg, då finns ju otroliga riktlinjer på hur det får marknadsföras.
Mm.
Och gällande alkohol också.
Mm.
Och det tänker jag, det hade väl varit en grej också med skönhetsoperationer.
Absolut.
Som staten hade kunnat implementera.
Men det är ganska intressant, för att i Danmark och i Norge har man ju gjort det.
Exakt.
I Danmark får man inte marknadsföra plastikkirurgi mot minderåriga. Mm. Man får inte marknadsföra plastikkirurgi som influencer.
Ja, den har gått igenom. För för att vi pratade om det här, jag tror bara faktiskt
förra,
två avsnitt sen. Eller förra till och med.
Jag tror att
men
den har gått igenom.
För Norge vet jag ju att det är så.
Ja, då får man inte, man måste också märka
man
något
retuscherat. Men Danmark har jag hört, men jag är inte jätteinsatt.
Men vad betyder skönhetsingrepp mot minderåriga? Hur ska man reglera det?
Ja, allt sånt där är ju ganska svårt också liksom. Mm. Men jag tror att då landar det på något vis tillbaka på influensen, och det kanske inte alltid är rättvist heller. Men att vet du att du har en följarbas som är lite yngre, så får du ju bara undvika det helt enkelt. Det är väl
för du ser ju din statistik, så ser man att kanske en stor procent är under 18.
Ja.
Då är det väl det de menar på, tänker jag.
Ja, och jag har brottats ganska mycket under det här året med vad jag har för egen åsikt. Och jag vet inte heller om den är fullt
utvecklat
där. Mm. Nej, alltså, för att jag kan känna lite så här, jag kommer säga det i ett avsnitt också, att jag kan inte säga att jag är emot skönhetsingrepp. Det kan jag liksom inte, för att jag har själv haft sån otrolig ångest över mitt eget utseende. Jag utreddes ju för några år sedan för BDD, som är body dysmorphic disorder, som är så inbillad fulhet och sånt, som också är en diagnos som har blivit ännu större på grund av Instagram-filter och
Snapchat-filter och sånt. Vadå, vad är det? BDD?
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Man får en hel så här förvrängd bild av sitt eget utseende. Och den har jättemånga olika, liksom, vad ska man säga, men grenar och så här, former på hur du själv upplever den, höll jag på att säga. Men ibland kan du till och med, vissa som har jättesvår BDD kan ju uppriktigt se saker i sin kropp, så här, deformationer som inte finns. Oh, liksom, okay. Och sånt där.
Mm.
Och hade skönhetsingrepp där och då varit något som jag hade trott kunde hjälpa mot den ångesten, så tror jag att jag hade tagit det till 100%. Och jag kan förstå att människor gör skönhetsingrepp. Det är liksom inte det som är min poäng på något sätt. Utan min poäng är så här, tröskeln har blivit så otroligt låg.
Men det är det. Är inte problemet att det är för lättillgängligt idag?
Så lättillgängligt. Och det finns inga reglering. Och det finns inte ens en reglering på marknaden i Sverige. Vem som helst i Sverige kan vara plastikkirurg.
Jag vet.
Vem som... Eller estetisk plastikkirurg. Så här, du kan vara en hjärtkirurg och bestämma dig för att göra en fettsugning eller ett ansiktslyft.
Men vänta. Liksom. Kan vi också reda ut då begreppet skönhetsingrepp? Vad ingår under det?
Alltså all form som förändrar utseende.
Ja, jag tänker alla då estetiska operationer och injektionsbehandlingar.
Liksom. Allt som förändrar för utseende.
Så fillers, botox, ja, och
bröstförstoring.
Ja, det som är mer estetiskt.
Mm. Ja, fettsugning.
Och det är väl det som jag känt så här, när kroppen har blivit någonting som vi gör rubriker på YouTube eller lämnar rabattkoder kring på Instagram, eller där turkiska kliniker får svenska unga människor att åka ner och ställa sig som reklampelare med deras kroppar, då måste vi väl ändå kunna säga att hej, någonting har gått väldigt långt nu.
Mm.
Och kanske lite för långt. Och det är ju liksom, det har hänt som en sån naturlig utveckling av det samhället vi lever i, att det känns som att vi inte riktigt reagerade. Och det känns lite som att, jag upplever som att folk har längtat lite efter den här serien. Samtidigt så inser jag att det kommer säkert röra upp ganska mycket känslor också. Mm. För att allting med ens utseende är ju känsligt. Och jag förstår att människor vill ha tillgång till att kunna göra saker med sig själva och så. Och det är inte egentligen det vi försöker, som sagt, säga heller. Men man måste också kunna diskutera, som sagt, de här sakerna. Och också vad det innebär att ha den makten som man har på sociala medier, om man är en influencer, gentemot just såna här saker.
Alltså grejen är också, som jag kan tycka, är att... för mig, alltså, jag ska utgå från mig själv, för det vi har, det jag alltid gör är att utgå från mig själv, så att jag är också så här, det här vi pratar om kropp och så, är att jag är 30 nu, plus 30 plus. Nicole, you got me there, men jag är så, vad ska man säga, för jag har, innan jag skaffade barn var jag supervältränad, supersmal. Jag var en storlek 34 rakt av. Det fanns inte ett gram fett på min kropp. Jag hade storlek 38, som är standard skolstorleken. Och jag passade in i det här normen, eller vad det är nu, alltså vad man säger. Jag vet inte vad man säger om det som ja. Och det var, då var det liksom all good in the hood. Jag fick L, blev storlek 38, åderbrock på hela mina ben, gick upp en skostorlek och men liksom tappade jättemycket hår. Ja, men alltså så här, det blev en ganska stor förändring för mig att ta in, och jag, alltså mina ben har, alltså min, alltså skelettet, alltså allt har vidgat, så jag, det är liksom åderbrocken, de är kvar, de går typ inte att ta bort riktigt. Kom tillbaka ännu mer med fej, gick upp en storlek till, storlek 40 nu. Och jag har tampats jättemycket med att så här, exakt det här, att det är så tillgängligt nu att göra skönhetsoperationer, att liksom lyfta brösten också, ska vi inte prata om, men att så här, fixa till mig, för jag vet ju ändå att det är så liksom sorgligt, men jag ser ju på sociala medier folk som har fått två barn och de är pinsmala, de har inte åderbrock. Och allt är ju, varför har jag ändrat så mycket, men varför har inte de gjort det? Att jag har tampats jättemycket med de tankarna och också absolut övervägt att göra skönhetsingrepp för att att jag vill så gärna tillbaka till där jag var innan.
Vart står du i den tanken nu?
Nu är jag så glad och tacksam att min kropp har orkat med de här två barnen, de här två graviditeterna. Jag mår så bra, min kropp mår så bra. Den ser så annorlunda ut. Och jag har de här åderbrocken som jag typ inte ens vet om jag kommer ta bort. Men varje gång jag lägger upp en bild så är det så här: oj, du har blåmärken på dina ben. Man bara, nej, det är absolut åderbrock och de är kvar. Så att jag är helt... Jag har landat i att det här är min nya kropp. Och jag är så stolt och tacksam över den för att den orkar varje dag. Liksom. Men det har tagit 4 år ungefär för mig. Att, och det är klart att jag har sämre dagar där jag kanske tänker... Alltså en som har påverkat mig så mycket är ju den här Cara Ferragni. Och varje dag ser jag liksom hur hon... Jag avföljde henne faktiskt. För att jag bara, jag kan typ inte se det där mer för det... Det gör mig så provocerad.
Vem är det då?
En italiensk jättestor.
Är inte det världens största influencer?
Okay. Jag tror hon är världens största influencer. Hon har 30 miljoner följare.
Okay.
Och hon var väl pionjär inom influencervärlden.
Okay.
Hon var först med att göra så här stora samarbeten. Hon har haft egen reality på Amazon Prime. Hon har gjort kollektioner för Lancôme. Frontat Nespresso. Alltså hon är liksom den största renodlade influensen från början.
Och hon har två barn och hon är pinsmal. Liksom hur fräsch som helst. Och liksom man bara, ja. Men då är det ju såklart att så här, alla har olika förutsättningar och alla har olika... Och för mig är det också så här... Gud, nu blev det här min podd som handlade om mig. Men jag, också att jag har två...
Jag tycker det är skitintressant.
Ja, men också att jag har två döttrar och då var jag så här... Liksom, för jag ser på Elle till exempel att hon är besatt av att sminka sig. Och jag sminkar mig inte särskilt mycket. Men jag ser att du kommer från mig. Och det är bara den lilla grejen gör mig så rädd och så stressad. Så att jag har ju verkligen bestämt mig att jag redigerar ju ingen av mina bilder. Alla mina åderbråck, är de där så är de där. Och folk är så tacksamma. De skriver ju till mig varje dag: tack att du visar att... Och de säger inte att, att du ser för jävlig ut liksom. Men att tack att du visar att så här. Saker händer och saker ändras. Och jag vet att Nicole, du har ju verkligen också jobbat med det. Men jag tror bara att det är så viktigt att visa att man... Alltså att det också ligger lite på oss som influerar att visa att man kan vara nöjd. Alltså man kan vara tacksam för det man har och visa upp att så här... Förlåt, men jag har mage. Jag har liksom inte så smala ben som jag hade innan. Jag har åderbrock och liksom gråa hår. Och vi kämpar på och, fan, man måste också kunna stå emot.
Ja, men exakt. Och jag tror också att så här, det finns inget, det är inte så svart eller vitt på något sätt. Livet är ju inte det generellt. Du måste kunna få känna de där känslorna för att också känna dem du kände innan. Ibland kommer man känna typ så här: gud, jag hade bara velat ta den första bästa quickfixen som fanns precis i den här sekunden. För att sen känna lite så här: nej men gud, I'm feeling good. Mm. Och den grejen. Men det är ju precis som du säger. Du är ju liksom påpekar ju någonting skitviktigt. Som är att så här, du börjar ju också tänka på det mer. För att det är så otroligt lättillgängligt. För att du ser överallt. Det är ingen stor grej. Alla gör det. Ni vet den känslan. Den är ju skitstark. Så här, alla andra. Okej, men om alla andra gör någonting. Då borde jag också göra det. Precis som att du kände kanske så här: men gud, hennes kropp är helt perfekt efter hennes graviditet. Varför inte min det? Att man hela tiden kan hitta inte bara fel på sig själv utan också lösningar. Det är så lätt att göra sig själv till ett renoveringsobjekt idag.
Mm.
Och på rabattkod eller vad som helst. Alltså, det är liksom den här utvecklingen som vi måste kunna ha en diskussion om. För att vi kommer alltid brottas med bilden vi ser av oss själva i spegeln. Och vi måste dessutom idag brottas med bilden vi ser av oss själva på Instagram. Eller bilden vi ser av alla andra på sociala medier.
Ja, men det som också är, som jag tror är problematiskt, är nu i den här branschen som jag, Nicole och delvis du också Frida är i, är att så här, det är så många som gör grejer. Skönhetsingrepp. Mm. Allt från liksom injektioner till stora, stora, stora operationer. Som man själv inte har någon aning om. Man får ju veta bakvägen, eller man ska säga. Och då är jag så här, men skämtar du med mig? Att du har gjort den här operationen och liksom... Ja, men det är unga tjejer och folk ser och tror att det här är inte en operation. Det här är liksom... naturellt eller naturligt. Och då blir det så alltså fel. Det
är träning och kost som har gjort.
Exakt. Jag ser exakt. Ut så här.
Och det är också därför den debatten har ju vi pratat mycket om, Tully också. Jag har pratat med den med många vänner. Jag kan förstå båda lägren, men jag är ju av åsikten att jag tycker man ska vara ärlig om man är influencer med vilka ingrepp man har gjort. För att unga tjejer ska förstå att this ain't real.
Ja.
Medan många är av åsikten att influencers inte borde berätta, för då gör de det ännu mer lättillgängligt.
Damned if you, damned if you don't.
Men
eller vad heter
tänker
det?
Du? För jag tänker, alltså så här, jag har inget belägg för det här, men jag tänker i alla fall att om man är ärlig med det, då kan jag i alla fall som konsument vara så här, aha, ja, men hon, det där är ju inte hur hon ser ut naturligt. Hon har gjort de här sakerna som har fått henne att se ut så här. Men om jag bara ser en bild, då kan jag ju också som själv är i den här branschen tänka så här, men gud, hur kan hon se ut så där? Alltså för att, gud, det där känns ouppnåeligt.
Och det är ju det. Idealet idag är ju ouppnåeligt. Om du ska kolla på det rent biologiskt är det totalt ouppnåeligt. Det här perfekta bröst, stora, smal midja, fox eyes, petit näsa, stora läppar. Alltså allting är totalt omöjligt. Men för att svara på din fråga så... Ja, jag tror så här att... Om du som influencer... Jag förstår att det finns en människa bakom alla flöden och alla bilder. Och att man kanske inte alltid vill säga... saker.
Mm.
Men om du märker att dina följare som är de du tjänar pengar på, men som också är de som litar på dig och tror på dig, om du märker att de frågar dig om det här, om de ställer 1000 frågor om liksom ditt kostschema eller din träning eller liksom din sminkning eller vad det är, om du märker att ditt utseende påverkar dem på något sätt, ha en legit konversation om det. Gör det och säg sanningen helst. Alltså, eller säg bara sanningen. För att allting
men,
annat
men
är skit.
Alltså, för jag kan ju förstå de som säger ja, men om influencers är helt ärliga och transparenta så gör det mer, ännu mer lättillgängligt.
Ja, exakt.
Men då är jag
Vadå? Jag tror den lösningen finns där ändå. Alltså, att,
ja, det är det jag menar. Jag tänker bara för att man är ärlig så gör man det ju inte mer tillgängligt än vad det redan är. För det är redan så tillgängligt. Du kan ju klampa in nu på vilken klinik du vill på Stureplan och säga hej, jag vill ha botox pannan, jag vill ha fillers läpparna och under ögonen. Och så kan de göra det på lunchen.
Ja, för jag tror också att så här, om de menar att det blir mer lättillgängligt, ja, fair enough, att om du säger att du har gjort läpparna och om någon redan vill göra läpparna så kan du ju absolut påverka det mer. Men grejen är att det kan få en riktig förklaring. Om du väljer att prata om det och vara öppen, då kan du också se din förklaring. Din riktiga förklaring som kanske, jag vet inte, gör att någon annan inte vill eller som får den att tänka ett steg till och kanske fortfarande gör det, absolut. Men så här, jag tror att om vi normaliserar någonting som en bara en quick fix eller något du kan gå och göra på lunchen eller som något som inte behöver vara så mycket större än att du bara får lust. Det är där vi har ett problem. Men om du verkligen berättar vad det är som har drivit dig till att göra vissa saker, så kanske personen som läser det här faktiskt börjar tänka själv också. Okej, vad är det som driver mig på riktigt till att göra det här? Mm. Och det är där en förändring kan ske. Jag tror inte att det är att så här, inte säga någonting och så. Det tror jag faktiskt inte.
Nej, men jag känner också att det har jag pratat jättemycket om förr, men att jag kan bli otroligt less på influencers som är så här, ja, men jag har inget ansvar, jag har inte valt att vara en förebild.
Mm.
Och då är jag så här, fast nej, du har inte valt det, för jag har inte heller valt det. Men om du ska jobba med det du gör så kommer det som en del av din arbetsuppgift. Och det är där jag känner att så många är så nonchalanta. Att så här, men jag orkar inte tänka på att jag påverkar unga tjejer. Och man bara, fast du gör det.
Vem säger
och du
det?
Har
jag har typ
ansvar.
Aldrig hört någon säga, jag orkar inte tänka att det är en förebild.
Jo, hela tiden. Alltså hela tiden har jag det narrativet.
Mm-hmm.
Hela tiden av stora influencers är så här, ja, men jag har inte valt att vara en förebild. Mm. Nej, men du är det.
Det brukar ju oftast komma vid kritikstormar också.
Exakt.
Väl? Men jag minns att jag tyckte det var ganska intressant, för att du, Nicole, är ju med i avsnitt 1- till viss del i avsnitt 2 och 3 också.
Oj, oj, oj.
Men gud!
Ja, där vi liksom ändå har en konversation. För att jag minns att jag ringde dig under hela arbetet och var såhär, gud, jag måste bara veta mer om hur du pratas om det här i influencervärlden. Och du har varit en del av det så länge, så jag vill också veta såhär, vad har du fått för erbjudanden och liksom så. Du har hållit en ganska bestämd linje ju genom hela din karriär, eller vad man ska säga. Och då berättade ju du om det här med när du var 19, att någon frågade dig om du ville komma och operera brösten, för att du hade ju så himla små bröst. Och det är ju så sjukt att en liksom klinik kan tycka sig ha rätten att göra det.
Ja, men jag fick ett, men som du säger, jag fick ett mejl där de var så här, vi är från den här kliniken, vi letar liksom typ efter samarbetspartners. Och men vi tänkte att du skulle vara perfekt, för du har ju så små bröst.
Åh, tack! Tack för komplimangen!
Och jag var så här, men nu alltså, har jag, sedan jag var ganska liten, haft väldigt bra självförtroende.
Ja.
Men om jag hade haft komplex, då hade ju det där satt sig i min hjärna.
Såklart.
Såklart.
Allting, jag menar, om du kollar på BBL idag, så vi pratar ganska mycket om... Det är Brazilian buttlift, när du förstorar din rumpa.
Mm-hmm. Med implantat.
Och det, nej, med ditt eget fett från kroppen. Du kan också göra rumpimplantat, det går också. Men en Brazilian buttlift, då tar du fett från olika delar av kroppen och så sprutar du in det i rumpan. Det är den trenden som har kommit liksom, mycket med hjälp av The Kardashians och sådär. Det är ju ett ideal som har befästs nu och i sociala medier och med hjälp av liksom de här stora reality-profilerna världen över. Och den, det är världens farligaste skönhetsoperation. Det är en dödlighet, 1 på 3000 dör av den operationen. Ändå är det den som vi eftersträvar. Ändå är det liksom, och med
är det
dessa...
inte den som Kanye West mamma dog av?
Nej, hon dog av bröst.
Ja, hon gjorde någon plastikoperation. Ja. Ja, hon kanske var brösten.
Men hon dog av någon
plastikoperation. Alltså, den är så ångest. För han betalade ju för henne, den operationen. Och hon dog under det. För hon hade ett svagt hjärta.
Ja.
Mm.
Och det är
och det, det där jag har pratat mycket om.
Mm.
Vad?
Att så här... Alltså, på vilken bekostnad vill du ändra ditt utseende?
Ja, men och...
Alltså, är det värt att du faktiskt, om vi ska vara rent krassa, dör för att du vill ha... Förlåt, en större fucking rumpa.
Men det känns ganska mycket som att vi är en generation som är mer villiga att riskera våra liv för utseendet, för att få ett annat utseende, att behöva leva med utseendet vi har.
Det är en så främmande tanke för mig. Ja. Men jag vet inte också om det för mig handlar om att, alltså, för att när jag har diskuterat det här mycket och pratat mycket och själv tänkt, så tror jag från min sida att det landar i att, i och med att jag varit sjuk och haft barn med Mattis när jag var liten och behövt göra operationer för att faktiskt kunna ha ett vanligt, inom situationstecken, liv, så har jag varit tvungen att operera mina knän, jag har varit tvungen att operera käken, och jag har ju fått alltså komplikationer vid flera operationer där på riktigt jag, mitt hjärta har varit nära att stanna, men de har jag behövt göra för att kunna leva ett vanligt liv. Och då blir jag så här, vänta, hur kan man då vara villig att göra en onödig operation men ändå välja att göra den, men veta att jag kan kolla vippen?
Ja, jag tror att...
För mig är det ofattbart.
Men jag tror att bilden utåt av de här plastikoperationerna och bilden utåt av i marknadsföringen, både från klinikerna och den som kanske sprids med hjälp av influencers eller med hjälp av andra personer, det är olika. Den är ju att allt, it's all good. Till och med i Turkiet, det som vi granskar väldigt, väldigt mycket i den här serien, så är det ju så här, kom och åk på en gruppresa, det är som vilken tjejresa som helst, välj operationen, likt utflykter, du får bo i ett lyxhus med pool eller femstjärnigt hotell, vi kommer hänga om och umgås, du opererar dig, du åker hem. Alltså, du tänker inte, alltså, om du är en ung person då, på komplikationerna, och sen ser du att någon person du följer på Instagram visar upp ett perfekt resultat. Alltså, tröskeln då för att åka, den existerar ju inte ens. Vi i avsnitt 1 som sändes igår, så ringer vi undercover till en av de här agenturerna, svenska mellanhänderna som säljer...
Du menar när Nelly ringer?
Ja, Nelly Kronstedt
ringer som Hanna.
Ja, hon låtsas spela en 20-årig tjej som vill göra en fettsugning. Och det här är ju en sån gruppresa som marknadsförs av influencers och så. Och han, ägaren till den kliniken då, eller den agenturen, säger ju det så här rakt ut. Men vi har opererat halva Paradise Hotel och halva X on the Beach, så det kommer gå jättebra. Du vet att vi kan göra dig lycklig. Det är ju liksom deras försäljningsstrategi när det kommer till att de vill skära i hennes kropp.
Alltså,
hon är också jättesmal.
Ja.
Så de tyckte de kunde göra en fettsugning ändå. Alltså det är bara så bisarrt.
Jo, men allt är ju pengadrivet. Folk säljer... Alltså jag vill absolut inte förminska det här på något sätt. Och jag är själv livrädd för operationen. Jag gjorde den här cellförändringsoperationen och blev sövd första gången. Så att jag grät som ett barn för jag var så rädd. Men...
Ja.
Ja, och det är också där jag, det är bara för att tillägga att så här, det är där jag också har landat att jag inte vill göra någon operation för att jag kan inte förstå hur jag ska kunna, alltså, ha incitament att göra, alltså, göra en operation som är icke-nödvändig som Nicole var inne på, men också stoppa in främmande föremål, typ brösten. Vem fan vill ha plast? Alltså plast är ju typ det värsta som finns. I sina bröst, vad menas? Alltså i kroppen, har ni sett hur implantat ser ut efter att de har varit i kroppen ett år bara? Alltså det är så sjukt, men jag har ju gjort botox. Och jag gör det. Jag gör det. Det är liksom... Mm. Men jag tycker att så här... Är inte det problemet att det är pengar som är drivkraften i att operera folk? Alltså det är ett väldigt problem i allt. Klädkonsumtion,
jo.
Försäljning av grejer som ska vara bra men det är skit, de har blandat ut. Alltså så här, jag bara undrar, så här, är inte det problemet att alla är så fixerade vid att tjäna pengar till varje pris?
Ja men absolut, och grejen är att det är det har blivit. Kroppen har blivit en perfekt vara att sälja. Både för någon... på Instagram eller för en skönhetsklinik i Turkiet eller i Sverige. Alltså den har blivit på något sätt allt annat än en kropp. Den är ett innehåll eller ett content eller en vara eller något som ska förändras eller ett renoveringsobjekt eller så här. Kroppen är liksom allt annat än vad den liksom har varit från början eller vad vi ska säga. Och det som är så jävla intressant också är att om man ska kolla jämföra Turkiet och Sverige är det ju att i Turkiet så kan du få en Brazilian butt lift, en rumförstoring och en BBL då för 48 000 kronor. I Sverige kostar det 148 000 kronor att typ ungefär, det är ungefär alltså ganska tre gånger så dyrt att göra det i Sverige för att det är så farligt och det kräver en helt annan eftervård och så.
Typ ett helt team på ett annat sätt.
Ja kanske. Men det är liksom, det är... Så alltså, i Sverige är det ju mycket, mycket dyrare att göra plastikoperationer. Och det innebär ju att lösningar som att till exempel åka till ett annat land är väldigt mycket, liksom, det är mycket närmare i tanken hos människor. Och sådär. Och det finns någonting, nu får man inte veta det i avsnittet som sändes igår, men något som är väldigt, väldigt intressant med just de här operationsresorna till Turkiet är ju att i Turkiet är det förbjudet för influencers att marknadsföra den här typen av verksamhet.
Nej, men just det här har du berättat för mig.
Ja, de avtalen är olagliga sedan 2017. Så de tar in svenska reklampelare istället och tänker, låt oss tjäna pengar på dem.
Mm.
För att de kan inte göra så i sitt eget land.
Nej, för då måste de ta en annan väg. Men är det det du vill få ut med serien?
Jag vill att folk ska börja prata om...
Eller vad är din förhoppning att serien ska göra? Kanske snarare.
Jag hoppas att vi... Jag vet inte, förändra sättet vi ser på våra kroppar och vad vi gör med våran makt i sociala medier och hur sociala medier påverkar oss och vad egentligen är vi eftersträvar med utseendet som det här enorma kapitalet. Alltså vad... Min stora fråga som jag inleder hela serien med är, hur blev unga människor reklampelare för plastikoperationer? Ja, hur fan blev de det? Och hur har vi tillåtit det att fortsätta? Det är en fråga som jag vill att folk ska ställa sig. Liksom.
Jag hoppas att det här är startskottet för att så här, folk ska vara lite mer kritiska kring när de också tar in information om så här stora grejer, för skönhetsingrepp är ändå stora grejer, att man är lite mer gör lite research, som den där grejen du berättade om Turkiet, att det är så här, inte det är en red flag om själva landet som tar så lätt på det här har förbjudit att göra reklam för det. Alltså det är så här, det är så banalt
i sitt eget land, precis. Vad tror du förändringen behöver bli då?
Jag tror att det behöver regleras mer. Jag tror att vi... Det känns som en snöboll som bara fått rulla. Och sen träffas massa personer av den här snöbollen på vägen. Och ingen riktigt vet vem ska stoppa snöbollen. Alltså vem gör det? Det är klart att det måste upp på en politisk nivå också. Ja. Vad får man marknadsföra och vad får man inte marknadsföra? Och på vilket sätt får och får man inte göra det? Men så, jag ser också på TikTok liksom, som är den nya plattformen för unga. Liksom, en hel generation har förflyttat sig till en plattform där hatet verkar vara värre än någonsin. Och där det finns så sjuka TikTok-trender så skönhetsmässigt som också, du vet, bara det att folk bestämmer sig för att suga in sina läppar i en plastflaska för att det ser ut som Kylie Jenner.
Oh my god, eller just det!
Man skulle mäta midjan så här, vad kallar de så här, 9 cm check eller någonting, om din midja eller ditt thigh gap var 9 cm. Alltså, det här med att utseendet, alltså att du är fel, är så ständigt och överallt. Och det gör mig liksom så här mörkrädd och stressad, och jag vill bara ändra samtalet.
Ja, men
det
känner jag också, och säkert du också, Nicole, efter de här 2 veckorna också, att så här, lägg fokus på rätt saker. Och att man också ska tänka, det försöker jag alltid tänka typ i alla relationer man är i, att man kanske inte ska utgå från att alla gör grejer för att vara elaka, utan det måste finnas någon snäll. Alltså tänk att allt kommer från godhet och så tar man det därifrån och reder ut det. Men man kan inte hela tiden heller lägga fokus på varenda ord som sägs och tänka att så här, ja, den vill det här, eller den vill det här, eller den vill det här. Utan så här, ni vet inte. Alltså man vet inte allt alltid. Och det tycker jag väl att den här dokumentären som du släpper nu, Frida, är ett tydligt tecken på. Att man vet så lite om det lilla som man ändå ser mycket av.
Exakt. Bra, bra beskrivning.
Ja, men kolla på Fridas dokumentär som släpptes igår och släpps fler. Alltså, hur många avsnitt var det?
Det är 3 avsnitt. Så igår 5 december, måndag 12 december och måndag 19 december på SVT 1 eller SVT Play. Ja, hör ni.
Ursäkta, tror du våra poddlyssnare kollar linjärt?
Nej, det ska inte jag göra.
Nej, gud. Ja, men tack snälla Frida, tack. Det var ett väldigt, väldigt intressant samtal. Jag tycker i och för sig alltid att man har intressanta samtal med dig.
Oh, vad gullig du är. Tack för att jag fick gästa, tack för att jag fick prata sönder den här podden. Jag har ju verkligen gjort det nu. Ni har bara suttit och tittat på mig typ, och jag bara, kan aldrig sluta prata, som vanligt.
Nicole, du har aldrig varit så här tyst.
Nej, men jag lyssnar. Det kanske inte är så intressant, Tully.
Oj.
Nej, tydligen inte. Tydligen inte.
Tack för oss.
Ja, tack snälla. Hej då.
Hej.
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.